Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Onsdagen den 29 april 1992 var till synes en vanlig morgon för Michael Kenny, som var vice rektor på en grundskola i Papua Guinea. Som vanligt vaknade han strax efter 7 för att förbereda sig och lyssna på nyheterna innan första lektionen som började klockan 8. När han gick ner från övervåningen för att ta en dusch mötte han sin skräckslagna fru. Förfärat kunde hon berätta att det droppade blod från taket från det rum som den svenska journalisten Per-Ove Karlsson hade hyrt kvällen innan. Michael rusade till rummets dörr som skulle visa sig vara låst och ingen öppnade när han bankade och ropade, så han fick hämta en extra nyckel. Väl inne i rummet möttes han av en fruktansvärd syn. Där, på en blodig madrass, låg Per-Ove på rygg, endast iklädd shorts. Och det värsta av allt, längs halsen hade han ett 14 cm långt sår, och det var från det gapande såret allt blod som bildat blodpölen han låg i hade kommit. In till kroppen låg Per-Oves schweiziska armékniv med det sågtandade bladet utfällt. Det fanns blodstänk på golvet och väggarna. Det var obehagligt tyst i rummet. Det enda som hördes var det surrande ljudet av en bordsfläkt som fortfarande stod på. Vi lyssnar på Olösta fall om journalisten Per-Ove Karlssons mystiska död i Papua Guinea. Mitt namn är Nathalie Seov.
Mitt namn är Sofie Nublin.
Per-Ove föddes den 4 april 1956 i Tofta, söder om Visby på Gotland. I en grävande artikel om Per-Oves öde med rubriken Per-Oves sista resa, som publicerades i magasinet Filter år 2013, skildras hur han började intressera sig för journalistiken. Allt började med hans fackliga engagemang när han jobbade på ett tryckeri i Visby. Via LO fick han möjlighet att resa tillsammans med andra LO-representanter till spännande platser som La Paz i Bolivia. Och det var på den resan till Bolivia som Per-Ove, då 27 år gammal, mötte vännen Mats Brolin. Och deras vänskap skulle växa sig stark genom åren. Det var strax efter resan till La Paz som Per-Ove bestämde sig för att följa sin dröm om att bli dokumentärfilmare. Och resan till Papua Guinea 1992 var inte det första äventyret han varit på. Han hade bland annat rest Transsibiriska järnvägen och korsat Himalaya till fots. På den resan som ägde rum på mitten av 80-talet blev han den första västerlänningen som fotograferade Mount Everest från den på den tiden förbjudna tibetanska vinkeln. Bilden kunde han senare sälja till SVT för 1500 kronor. Så småningom sa Per-Ove upp sig från sitt jobb på tryckeriet i Visby och sökte in till en journalistutbildning på Skurups folkhögskola. Han landade också en tjänst på Gotlands tidningar. Även om det bara ett vikariat var han på god väg att uppfylla sin dröm. Han var 35 år gammal då han den 21 januari 1992 reste ensam från sitt hem på Gotland med slutdestination Papua Guinea. Första flyget tog honom till Singapore och därifrån reste han vidare mot Indonesien och Papua Guinea. Under resans gång skickade han hem vykort till sin gode vän Mats, som hade varit med på liknande resor som Per-Ove hade gjort förr. Men denna gång hade Mats stannat hemma. Han hade nämligen fått en anställning på SVT i Umeå och kunde inte missa det tillfället för att följa med på ännu ett äventyr med Per-Ove. Vykorten som Per-Ove skickade gav Mats en inblick i Per-Oves resa och han fick små uppdateringar om hur resan fortlöpte. I den omfattande artikeln i magasinet Filter står det att på det första av många vykort som Mats fick från sin vän hade Per-Ove beskrivit att det varit en del strul med visum till Indonesien. De är mycket misstänkta mot svenskar men det fixar sig nog, skrev Per-Ove. Syftet med resan till Papua Guinea var att skildra västpapuanska grillans kamp mot kolonialmakten i Indonesien. Som första svenska journalist på denna svåråtkomliga plats i den djupa regnskogen var tanken att samla på sig material till en dokumentärfilm om befrielserörelsen i landet. Per-Ove visste att uppdraget var riskfyllt, men han var passionerad när det kom till sitt yrke och begeistrad av möjligheten att kunna skildra en annars bortglömd konflikt. Han var dessutom hoppfull om att dokumentärfilmen kunde leda till något stort i hans karriär, kanske till och med en fast anställning på SVT. Per-Ove hade ett stort driv när det kom till att skildra orättvisor och få upp sanningen till ytan. Han hade dessutom en intressant vinkel som han ville undersöka, en svensk koppling. Han ville undersöka om det kunde vara så att Sverige exporterade vapen till Indonesien och på så sätt hjälpte kolonialmakten i kampen mot gerillan som kämpade för sin frihet. Det fanns potential till ett stort scoop i storyn som han hade rest till andra sidan jordklotet för att gräva fram. Dels handlar den här berättelsen om ett urfolks kamp för att få frihet och självstyre. Men han hade också om en plats med fantastiska naturtillgångar, värda tusentals miljarder, som stormakter potentiellt stod på rad för att exploatera. Det fanns mycket att skildra och Per-Ove hade inte särskilt mycket resurser, så det gällde att jobba snabbt och samla på sig så mycket information som möjligt innan det var dags för hemresa. Ja, det är Sofie, för att vi ska få en lite bättre förståelse för den här konflikten i Indonesien och det som Per-Ove reste dit för att undersöka, så tänkte jag att vi skulle gå igenom lite bakgrund och vad som hände i landet innan Per-Ove reste dit på 90-talet.
Mm.
För Indonesien hade ju under en väldigt lång tid i historien varit en nederländsk koloni, men landet blev självständigt efter andra världskriget. Men den här delen, Västpapua, som det rör sig om här, den västra halvan av ön, Nya Guinea, förblev en holländsk koloni ända till 1960-talet. Och tanken var att området efter det skulle bli självständigt. Men Indonesiens president tog istället tillfället till akt och invaderade området så att det skulle förbli indonesiskt.
Mm.
Och sen gick USA in och bestämde med hjälp av FN att tillfälligt administrera området en period för att sen försöka överlämna styret till Indonesien samtidigt som västpapuanerna fick avgöra huruvida de ville tillhöra Indonesien eller leva under indonesiskt, alltså då leva under indonesiskt styre eller bli självständiga. Så det var så det gick till.
Mm.
Och det här skulle visa sig inte vara en lätt fråga att avgöra. För det mynnade ut i många konflikter i området. Många blodiga konflikter. Många fick betala med sina liv. Och konflikterna har handlat egentligen om allting från naturresurser. Vem som egentligen har rätt till dem. Vilket folk som har rätt till dem. Men även huruvida territoriet skulle bli självständigt eller ej då. Som har varit den stora frågan.
Mm, och det här pågick under ganska många år som jag förstått det.
Ja, det hölls faktiskt till slut ett val i Västpapua 1969. Och då avgjordes landets framtid av 1025 papuanska representanter. Och det låter ju inte som att det är särskilt många. Och man ska också tillägga att de här var handplockade av Indonesien.
Mm.
Så det var ju inte direkt ett jättedemokratiskt val om man får se det själv.
Nej, det låter inte som.
Nej, så det resultat av det valet blev ju att Västpapua skulle förbli under indonesiskt styre. Så det bestämdes ju där 69.
Mm.
Men det var ju riggat. Och efter ett misslyckat kuppförsök 1984 så flydde tusentals flyktingar från Västpapua till den självständiga östra delen av ön Papua Nya Guinea. Och det är det här området det rör sig om som Per-Ove var intresserad av.
Med andra ord, det var ganska politiskt stormigt på den här platsen. Och det är någonstans vid den här tidpunkten som Sverige också kommer in i ekvationen i just den här konflikten. Och det på grund av vår omfattande vapenexport.
Mm.
Det skulle nämligen visa sig att Indonesien var ett av de länder som vi exporterade vapen till. Och under alla de här åren, smutsiga vapenaffärer, mutor och ja, men så kom det helt enkelt fram en del avslöjanden om ren smuggling som helt enkelt kom upp till ytan.
Mm, det här har ju varit väldigt väldigt omtalat i medierna då, särskilt då på 80-talet.
Mm. Och det var även en het potatis just i svensk politik genom åren. Mm. Och bara några veckor före Olof Palmes död så beviljade statsministern företaget Bofors ett utförseltillstånd för luftvärnskanoner då till Indonesien. Och intressant nog så har det faktiskt spekulerats i huruvida den svenska vapenhandeln kan ha varit ett motiv för just mordet på vår statsminister. Mm. Så det här har verkligen varit någonting man har varit och geggat i liksom, och försökt ta reda på vad som har hänt. Även om det har varit en del, väldigt många olika former av möjliga motiv när det kommer till just Palmemordet. Men det här var faktiskt ett av de tänkbara motiven.
Mm, att det kunde ha någonting med de besluten Palme tog där precis innan sin död.
I och med att det bara handlar om en vecka. Sen finns det också andra misstänksamma händelser som uppmärksammades under samma period. Nämligen år 1987 så föll krigsmaterialinspektören Carl Fredrik Algernon framför ett tåg i Stockholm och omkom. Mm. Och han var då den som hade varit ansvarig för utredningen om de här misstankarna gällande just Bofors smugglande av vapen.
Just det.
Och även då om fallet lades ner så har det spekulerats i om det är så att även han då kan ha blivit mördad just för att han undersökte det här med smuggling.
Och att han eventuellt skulle avslöja någonting som de inte ville skulle avslöjas kanske?
Mm. Precis. Så ja, det är ganska många skumma omständigheter när det kommer till just Bofors och de här vapenaffärerna i Sverige. Och vi borde egentligen nästan göra ett helt avsnitt bara om Carl Fredrik och Boforshärvan så att vi faktiskt kan fördjupa oss i det också en annan gång. För det är väldigt intressant.
Det är mycket att gräva ner sig i där, så det borde vi verkligen göra.
Precis. Och, men ja, oavsett vad så är det just den här konflikten i Västpapua som Per-Ove ville undersöka. Och han vill då få kontakt med gerillan OPM för att få information från dem och förhoppningsvis då komma hem med tillräckligt mycket material för att kunna klippa ihop det till en intressant dokumentärfilm.
Mm.
Men som vi vet så kom ju Per-Ove aldrig hem och hans journalistiska arbete, det gick ju bra och han kontaktade sin vän Mats och indikerade att han hade helt enkelt någonting stort på gång. Samtidigt som han då uttryckte den här oron att han kände sig förföljd. Och sen strax efter då skulle man hitta Per-Ove död. Med halsen avskuren. Och den lokala polisen skulle avskriva det här som ett självmord. Men ja, det finns ju många som tvivlat på den teorin, om man säger så.
Ja, jag tror framförallt hans vän där, Mats. Men också hans familjemedlemmar verkar inte ha trott att det var särskilt troligt att han skulle begått självmord. Med tanke på att han var väldigt förhoppningsfull inför framtiden. Han jobbade på den här dokumentärfilmen. Det fanns mycket han såg fram emot. Mm. Det är ett väldigt märkligt sätt att begå självmord på för det första. Mm. Det kan hända. Det är inte omöjligt. Men det känns otroligt. Och med tanke på just att han kände sig förföljd. Och att han hade verkligen något stort på gång. Ett stort scoop som han skulle avslöja. Så är det ju många mystiska omständigheter kring hans död.
Mm, det känns som att han helt enkelt har blivit undanröjd.
Mm.
Per-Ove tillbringade inledningsvis tid i Indonesien. Det skulle visa sig att det var lättare sagt än gjort att ta sig vidare till Västpapua. Men han anlände till slut till territoriet den 6 februari. Väl på plats levde han ytterst spartanskt och försökte samla på sig så mycket information som möjligt om den pågående konflikten. Ett av hans huvudsakliga mål var att få kontakt med de västpapuanska rebellerna. Men det var inte lätt. Då och då hörde han av sig till vännen Mats med uppdateringar. I ett faxmeddelande berättade han att han hade haft en del problem med polisen som hade knackat på och ställt dumma frågor om vem han var. Han förklarade att han försökte ligga lågt. I mars befann sig Per-Ove i en universitetsstad i de centrala högländerna som fungerade som en port för missionärerna till öns otillgängliga bergsregioner. Det var märkbart att Per-Ove inte längre kände sig trygg. Han förklarade för sin vän Mats att han inte stannade länge på en och samma plats i sin jakt på ett möte med grillan. Till slut fick han ett möte med grillan OPM. Äntligen skulle han få följa med dem ut i djungeln och skildra deras kamp. Per-Ove var väntansfull. Det var ju det här som varit hans mål med hela resan. Den 23 april ringde han till Mats för att berätta nyheten. Och redan nästa dag flög han till gränsstaden Kiunga för att sedan bege sig ut i djungeln tillsammans med gerillan. Via motorbåt och sedan långa vandringar till fots anlände han till sist till ett flyktingläger och OPMs militära belägringar. Per-Ove visste att tiden var knapp och han försökte samla på sig så mycket material han bara kunde. Efter 4 dagar i djungeln återvände han till Kiunga med hela 4 videoband fulla med material. Han valde att markera banden med texten Hot Stuff. Kort därefter kontaktade han sin vän Mats Brolin hemma i Sverige igen för att berätta om skopet. I en artikel i Aftonbladet som publicerades den 22 mars 2013 har vännen Mats intervjuats. Det var den 28 april 1992 som Per-Ove kontaktade honom för att berätta att det filmmaterial som han hade spelat in under sin resa var av väldigt känslig art. Så pass känsligt att det behövde smugglas ut ur landet med hjälp av en kurir till Australien. Han ville inte riskera att ta med sig videobanden hem med risk för att han skulle fastna i tullen och förlora det dyrbara materialet. Något av det sista Per-Ove sa till sin vän i det där ödesdigra sista telefonsamtalet var: jag känner mig förföljd. Han ville avsluta samtalet snabbt eftersom han var rädd för att samtalet var avlyssnat. Och bara några timmar senare, efter de orden till vännen, den 29 april 1992, skulle Per-Ove hitta stöd i ett gästrum på den katolska missionsskolan i staden Kiunga, som Michael Kehany var rektor på. Per-Ove ska ha hyrt ett rum av Michael, och där i gästrummet morgonen hittades Per-Ove död i en pöl av sitt eget blod. En svensk undersökning skulle ange självmord som trolig förklaring på Per-Oves död. Och även den lokala polisen skulle fastställa att Per-Ove ska ha tagit livet av sig. Och den slutsatsen gjorde man främst i och med att dörren hade varit låst inifrån. Och på grund av det utgick man från att självmord måste ha varit den enda logiska förklaringen, enligt lokalpolisen. Det märkliga var att alla Per-Oves tillhörigheter, som pengar och filmkameran, de låg orörda på hans rum. Dörren var låst från insidan. Och det enda som saknades var videobanden som ska ha varit märkta med Hot Stuff. Kan det ha varit så att Per-Ove Karlsson lyckats gräva fram så pass heta spår att någon ville tysta ner honom? Sätta stopp för att informationen skulle nå allmänheten genom hans dokumentärfilm? För om Per-Ove hade begått självmord, var hade i så fall videobanden med hans värdefulla material tagit vägen? I november 1992 genomfördes en obduktion av Per-Oves kropp på svensk mark. Det var den berömda rättsläkaren Johan Reis, som bland annat figurerat i fallet Katrin da Costa, som genomförde obduktionen. Resultatet blev att det inte gick att fastställa någonting, men Reis noterade att skärsåret som han hade på halsen var inte särskilt djupt och skulle kunna ha varit självförvållat. Men det fanns en del andra tecken på kroppen som kunde luta åt andra teorier. Johan Reis noterade att det fanns ett nålstick på Per-Oves överkropp, strax ovanför vänstra armens armveck. Obducenten misstänkte att nålsticket kan ha kommit från en kanylspets och att Per-Ove ska ha fått nålsticket inte långt innan han dog. Men nålsticket kunde inte undersökas genom toxikologisk analys eftersom det hade gått så pass lång tid. Dessutom hade myndigheterna i Papua Guinea dränkt Per-Oves kropp i formalin, ett slags desinfektions- och konserveringsmedel.
Det startades även upp en utredning lokalt i Papua Guinea. Hösten 1992 hölls det förhör med ett 15-tal vittnen. Men utredningen stötte på hinder och framförallt språkbristningar och kulturella skillnader försvårade utredningen. Vittnena talade 4 olika språk och det fick användas tolkar. Sedan florerade en hel del obekräftade rykten om vad som hade hänt. Det var först 2 år efter Per-Oves död den 7 juni 1994 som resultatet av den papuanska utredningen blev offentlig. I artikeln i magasinet Filter redogörs det för den. Enligt utredningen hade Per-Ove, efter att ha besökt ett flyktingläger norr om Kiunga, anlänt till missionsskolan kvällen den 28 april 1992 i sällskap med 2 oidentifierade flyktingar och 2 anställda vid gruvbolaget OKTD. Gruvarbetarna uppgav att de samtalade med Per-Ove i dennes rum innan de lämnade skolan runt 9. Per-Ove ska visat upp sin videokamera och sin schweiziska armékniv. Bägge föremålen var exklusiva i det isolerade Kunga och gruvarbetarna erbjöd sig att köpa dem. Per-Ove avböjde dock. Han behövde videokameran och kniven hade han fått som gåva. De två flyktingar som han umgicks med den kvällen kunde aldrig identifierats. Gruvarbetarna däremot kunde identifieras och enligt utredningen ska de alltså uppgett att de skulle ha besökt Per-Oves rum och lämnat platsen vid 9-tiden. Enligt gruvarbetarna ska de två flyktingarna ha varit kvar på rummet när de lämnade skolan. Men hur länge de befann sig där kunde utredningen inte fastställa. Michael Kennys fru ska gått och lagt sig klockan 22.00 och Michael ska gått upp på Per-Oves rum med kaffe. Han ska då ha noterat att Per-Ove verkade orolig. Han stod vid fönstret och kedjerökte, använde ett burklock som askfat och flera gånger kontrollerade han sina resehandlingar och sitt pass. Han verkade paranoid, minst sagt. Michael ska uppge till lokalpolisen att han inte hörde något misstänksamt under natten, men att han hörde att den svenska journalisten var uppe så sent som vid 2-tiden på natten. Men han förde inget oväsen eller så, och Michael såg inget suspekt. I rapporten konstaterades det att utredningen lades ner och att den initiala slutsatsen kvarstod. Per-Ove ska, enligt de lokala myndigheterna, har tagit livet av sig. Detta grundade sig främst på att dörren hade varit låst inifrån. Men förundersökningsdomaren hade också haft den svenska obduktionsrapporten utförd av Johan Reis i beaktning när han gjorde sin slutsats. Resultatet av undersökningen ledde inte till några stora rubriker hemma i Sverige. Det var redan som att Per-Ove var bortglömd. Han hade ju varit frilansare och hade inte någon arbetsgivare. Så det fanns inte direkt någon som tog på sig ansvaret för vad som hade hänt honom under resan i Papua Guinea. Per-Oves anhöriga har hela tiden varit tydliga med att de inte tror på teorin om att Per-Ove ska ha begått självmord. Han höll precis på att avsluta en spännande reportageresa som hade kunnat leda till massa möjligheter för honom. Och han hade dessutom uttryckt att han kände sig förföljd innan sin död. I artikeln i magasinet Filter intervjuas Per-Oves bror Paul Karlsson om händelsen. Han kunde berätta om den oroliga tiden efter broderns död och att han under lång tid sov med en hagelbössa bredvid sängen. Jag sov dåligt i ett halvår. Jag visste inte vad han hade filmat, om det rörde sig något kontroversiellt. Många strök ju med i samma veva. Folk som intresserade sig för samma tema som Per-Ove, sa Paul. När artikeln publicerades i april 2013 hade det gått över 20 år sedan Per-Ove dog. Hans gode vän Mats Brolin, som också intervjuas i artikeln, kunde berätta att han hade lämnat journalistiken bakom sig och istället startat upp en privat vårdcentral i Uppsala. Men vid sidan om jobbet försökte han fortfarande hålla sin gamla kollegas minne vid liv. Och han hade färdigställt en film om den gotländska konstnären Erik Olsson av material som Per-Ove hade samlat på sig sommaren 1991, tiden innan han reste till Västpapua. Mats Brolin tvivlar precis som Per-Oves bror på teorin om att Per-Ove ska ha begått självmord. Journalisterna Claes Lundström och Ivar Andersen, som är journalisterna bakom artikeln i Filter, fick ta del av en hel del material och dokument från Mats i hopp om att kunna gräva djupare i händelsen och ta reda på mer om vad som hände Per-Ove. Bland papprena hittade de Australien-ambassadören Bo Heinebecks korrespondens med UD. Det rör sig om ett 50-tal sidor. Och det ska visa sig att Heinebeck verkar ha gjort allt i sin makt för att försöka få svar. Det finns en del intressanta uppgifter bland Heinebecks anteckningar som exempelvis följande. Grannar som bodde 20 meter bort från rummet Per-Ove ska befunnit sig i ska ha hört ljud från rummet sent på kvällen. Det var också Heinebeck som uppmärksammade att det var märkligt att Per-Ove hade en videokamera men inga videoband. Och det var ännu märkligare eftersom inga andra av hans saker verkade ha försvunnit. Heinebeck uppmärksammade också att många vittnen verkade ha varit rädda. Och han ifrågasatte också om lokalpolisen verkligen hade hört alla vittnen. Det gick många rykten i Kunga efter Per-Oves död. Och många av ryktena handlade om en och samma person, Michael Carrett. Han var frontfigur inom en av två fraktioner som slog som att kontrollera grillan Opem. Det fanns dessutom misstankar om att Carrot kan ha varit indonesisk dubbelagent. Det skulle visa sig att den här personen aldrig intervjuades i utredningen eftersom han inte gick att få tag på och han nämns därför aldrig i slutrapporten. Det sista spåret efter Carrot finns i en artikel som han nämns i från 2003. Då ska han ha sagt asyl i Solomonöarna. En intressant detalj som når Claes Lundström och Ivar Andersen i arbetet med artikeln är att de där försvunna videobanden till slut skulle dyka upp igen. Det var Mats Brolin som kunde berätta att banden levererades i Sverige sommaren 1994 av OPM-rörelsens talesman Jacob Pry. En man som omedelbart efter Per-Oves död ska ha anklagat Indonesiens säkerhetstjänst för att ha mördat Per-Ove. Filmerna innehöll en hel del intervjuer med gerillamedlemmar, även med Michael Carrot, mannen som det florerat rykten om efter Per-Oves död. Enligt Mats pratar de om situationen och konflikten på banden, men det finns ingen smoking gun enligt honom. Inget hot stuff som han annars kanske väntade sig på grund av Per-Oves märkningar på banden och hur han själv pratar om materialet. Det nämns ingenting om svenska vapen på banden. Det kan vara svårt att förstå varför materialet ska ha varit så känsligt som Per-Ove beskrev det som. Så känsligt att det behövde smuggla ut ur landet. Vi vet ju inte heller om allt material återfanns eller om något kan ha klippts bort eller raderats. Vi vet inte heller hur videobanden kunde hamna hos OPM och Jacob Pry. Per-Ove gjorde ju sig klar för hemresa och pratade med Mats om att få ut videobanden från landet med hjälp av kurir. Kanske hann han överlämna banden till någon innan sin död. Eller så stals banden i samband med mordet på honom, om vi ska tro på teorin om att Per-Ove blev mördad. Ivar Andersen och Claes Lundström försökte i sitt arbete med artikeln om Per-Ove få tag i Jacob Pry för att försöka få svar. Men han gick aldrig att nå. De kom istället kontakt med en journalist från Tyskland vid namn Norbert Sukanek, som precis som Per-Ove ska besökt Kyunga för att skildra konflikten i området. Enligt honom ska flera som han stötte på sin resa ha yttrat sig om Per-Oves död och då sagt att svensken ska ha blivit mördad. Det verkar som att det är den allmänna kända hemligheten i området enligt Sukanek. Det pratas alltså inte om att han ska begått självmord, som är den offentliga teorin. Frilansjournalisterna Ivar Andersen och Claes Lundström bestämmer sig för att själva resa till Västpapua. Men alla de kommer i kontakt med, biskopar, missionärer och gerillarepresentanter, ingen tycks ha talat om Per-Ove, eller så blir de obekväma när hans namn nämns. Ingen tycks vilja prata. Till sist lyckas de få till en träff med Michael Kenny, den före detta rektorn på missionsskolan, som var den som hittade Per-Oves döda kropp i gästrummet den där morgonen. Michael kunde berätta om en svår tid efter den där händelsen. Vi hotades i livet efter att det där hade hänt. Vi blev anklagade för att ha dödat honom. Men vi var bara oskyldiga människor som tog in någon som behövde en sovplats. När det här hände var det en total chock för mig och min fru. Vi fruktade för våra liv och lämnade Kyunga, sa han i intervjun med de två svenska journalisterna. Kenny står fast vid att han tror att det rör sig om självmord, även om grannarna ska ha hört sparkar i väggen och häftiga andningar från Per-Oves rum. Den enda som hade en extra nyckel till gästrummet var hans fru. Men samtidigt kunde han berätta om hur nervös Per-Ove hade varit kvällen innan och hur han upprepande gånger betonade att han skulle lämna Kyunga tidigt nästa morgon. De svenska journalisterna fortsätter sin resa och väljer att lämna Västpapua för att ta sig cirka 20 mil av havet till Queensland i norra Australien. De beskriver hur många exilvästpapuaner ska bosatt sig här. Anledningen till att de beger sig till Australien är att de ska få tips om att australienaren Neville Hungerford, som arbetar som volontär för den katolska missionen i Kyunga år 1992, kan sitta på information, så de bestämmer träff med honom. I telefonkontakten innan mötet sa han att han inte kunde ge några detaljer innan de hade lämnat Papua, och när de träffar honom kan han förklara varför. Han hade nämligen uppgifter om en viss person, Michael Carrot. Om de två svenska journalisterna hade frågat runt om honom i Kyunga hade de kunnat riskera sina liv. Enligt Hungerford ska det funnits uppgifter om att Carrot ska befunnit sig i Kyunga vid tiden för Per-Oves död. Men han har lyckats övertala myndigheterna om att han var i huvudstaden. Mer kunde Hungerford inte avslöja. Det finns ju uppenbarligen bevis för att Per-Ove träffade Carrot eftersom det finns intervjuer med honom inspelade på de videoband som var försvunna men sen skickades till Sverige. Men det säger ju ingenting om huruvida det var han som mördade Per-Ove eller ej. Innan Ivar Andersen och Claes Lundström gör sig redo för sin hemresa till Sverige får de via anonyma källor in tips om en annan person som säger sitta på information. Det rör sig om Jacob Rumbiak som har varit en framträdande ledarfigur för det västpapuanska motståndet. Till de svenska journalisterna förklarar han. Jag var väldigt angelägen om att få reda på vad som hade hänt, säger Rumbiak. Vi slåss för ett fritt Västpapua. Då måste vi beskydda dem som kommit dit för att hjälpa oss. Det är en av principerna för frihetskampen. Han berättar vidare att när han satt i ett indonesiskt fängelse mötte han en person som sa sig vara den som hållit i kniven och faktiskt mördade Per-Ove. Den svenska journalisten blev mördad av Michael Carrots livvakt som också var hans högra hand. Jag frågade honom varför. Han svarade att det fanns två skäl. Det första var att de ville använda honom för att sätta press på det internationella samfundet. Det andra var att de ville utnyttja honom för att få in finansiering till sin rörelse, berättade Jacob. Journalisterna får också ta del av ännu ett bevis som pekar på att Per-Ove ska ha blivit mördad, nämligen ett brev. Brevet mottogs i oktober 1992 av Matthew Carney, en australiensisk undersökande journalist som under tidigt 1990-tal var den som förmodligen hade flest kontakter inom OPM. Brevet var skrivet av John Summer, en högt uppsatt rebellledare. Det var daterat till den 26 september. I brevet förklarar Summer att Per-Ove mördades av kollaborerande indonesiska och papuanska säkerhetstjänster och att dessa fick hjälp av OPM. Enligt Summer mördades han för att säkerhetstjänsterna ville isolera befrielserörelsen genom att skrämma bort utländska journalister. Han berättar också att fyra av hans medlemmar var direkt inblandade, vilket strider mot rebellernas policy. Han förklarar också vad som hände med dem i sitt brev. Vi tog dem till centralkommandots domstol den 23 augusti och klockan 8.00 den 6 september ställde vi dem framför exekutionsplutonen och de är nu döda. Eftersom de befanns vara ovärdiga, oärliga och odisciplinerade. Oavsett om innehållet i brevet som Andersen och Lundström fick ta del av är sanningsenligt eller ej, är det just sådana här spår som man hade hoppats på att myndigheterna hade kunnat följa upp på i sin utredning. Oavsett vad som hände Per-Ove, står det inte bortom allt rimligt tvivel att han faktiskt begick självmord. Tvärtom kantas hans död av en hel del oklarheter, frågetecken och märkliga omständigheter. Han befann sig mitt i stormens öga, mitt i en pågående konflikt och ville skildra den inifrån. Det fanns uppenbarligen motiv från båda sidor av konflikten. Båda sidor kan ha haft sina anledningar till varför Per-Ove skulle tystas ner, oavsett om motivet var att skrämma bort andra journalister, få finansiering till sin kamp eller att se till att hans dokumentärfilm aldrig skulle släppas. Och om det stämmer att Michael Carrot var en dubbelagent som utgav sig för att tillhöra OPM men faktiskt samtidigt även jobbade för kolonialmakten är det ytterst intressant att det just är hans namn som ständigt dyker upp på lokalbefolkningens läppar hos de få som verkar vilja prata om Per-Oves död. Våra tankar går ut till Per-Oves anhöriga och till alla journalister som likt honom varje dag riskerar sina liv för att komma närmare sanningen. Deras jobb är ovärderligt, men i många fall får de betala ett högt pris för att komma åt den där storyn som kan leda till det stora genombrottet. Tack för att du har lyssnat på Olösta fall. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka.